Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Svart Eltejp. It's time to get rebel!
Ja, du kanske tror svart eltejp, det förknippar man ju som fotbollsspelare med benskydden, att man tejpar dem så där nere för att man inte ska åka ner.
Precis.
Men i det här fallet har svart eltejp ingenting med fotboll att göra. Det har nämligen att göra med en maträtt, nämligen sushi. Var in på Instagram här och såg en väldigt rolig story från Johan Dahlin, målvakt i Malmö FF. Han la ut en bild på när han satt och käkade sushi, som han sa var för första gången i sitt liv. Och bara där är det lite halvkonstigt att han är 34 år och aldrig har käkat sushi.
Skickligt att undvikit det så här.
Ja, det är undvikit, exakt. Men det roliga var att han skrev så här: första gången jag äter sushi hela mitt liv, ska man äta den svarta eltejpen runt avokadon också. Så att det var klassiker. Så,
undrar om man åt den då sen? Eller om det blev...
Ja, precis.
Vi märker väl vem som står i mål för MFF här till helgen.
Jag ska skicka en fråga till han på Instastory om man åt eltejpen.
Ja, gör det. Så ska vi följa upp det sen nästa vecka.
Det var en rätt rolig Insta-story från veckan.
Ja, det har ju förekommit
min... Det finns fler.
Det finns fler, ja. Du har inte varit iväg och, jag menar, det har förekommit mindre roliga stories i vår tidning på andra sidor än sporten. Du är inte en av dem som har varit iväg och skjutit babianer, gissar jag. Den här.
Nej, inte det var här. Faktiskt, det är nog det mest bizarra jag läst i mannaminn, att Felix Sängen var i Afrika och skjuter babianer.
Ja, det var en... vi pratade om det här. Alltså, man får läsa det flera gånger. Vi var även en svensk landslagsspelare som figurerade i den där texten, som börjar på Z. Som hade knäppt lejon, va? Verkar det som. Men mindre smickrande historier kanske då. De här så kallade... Ja. Vad kallas det för? Trophy hunting, va?
Eller... Troféjakt, ja, precis.
Fotboll spelades också under de här dagarna som du har tillbringat uppe i dina hemtrakter. Och jag stannade i mina hemtrakter och gick på Djurgården mot Hammarby. Det var en rätt röjig tillställning och det gick väl på ett sätt att förutspå ungefär hur matchen skulle utveckla sig. Det här med då att Hammarby kom från sin kvartsfinal mot Trelleborg i torsdags. De hade spelat förlängning, de hade haft ett 20-tal coronafall i truppen som hade återhämtat sig från det. Jag vet att jag träffade Stefan Billborn där om veckan, så sa han att de hade planerat till helgen innan där och spelat smålagsspel 2x13 minuter mot varandra, men de fick kortare till 2x10 minuter och då hade ändå tre spelare klivit av för att han sa att de var så trötta allihopa. Det blev ju ungefär så här då. Bayern kom då från den här förlängningen in här och de lyckades hålla energinivåerna uppe i en kvart ungefär. Och då såg de ju lite farliga ut när de attackerade Djurgården innan det blev ett kompakt Djurgårdsövertag. Men lyckligtvis för Hammarbys del då så hade de ju hunnit göra mål på den där kvarten. En inläggsfrispark från en hörna var det som rensades av Hjalmar Ekdal rakt ut till Gustav Ludvigsson som sköt via Aziz Ouattaras höft och in bakom Vasjutin i Djurgårdsmålet. Efter det där så blev det ju lite, liksom, på ett sätt ganska enkelt för Hammarby att välja matchplan. De kunde ju bara ställa sig i två led framför eget mål egentligen och försvara och försöka freda det från Djurgården som pumpade igång. Jag tycker det var lite intressant att se reaktionerna efter den här matchen från både Djurgårdsspelare men även en del andra ute som höll på de här olika lagen då, vad man hade för bild av dem. Jag hade bilden att Djurgården verkligen fick till det ganska bra i första halvlek. De skapade ju en del riktigt bra målchanser. De här avsluten de hade i virket då, Hjalmar Ekdal sköt i ribban och sen sköt Magnus Eriksson i stolpe och ribba och Chilufya nickade returen i ribban. Det var ju ett par, Erikssons avslut var ju en bit utifrån så det var ju bra gjort av honom. Men de andra var ju bra målchanser från nära håll som Djurgården skapade. Och de hade ett par till, jag tror Chilufya nickade ett inlägg från Elucek strax utanför också. Sådär. Så att Djurgården förtjänade väl inte en kvittering i första halvlek kanske. Men i andra halvlek så hade de det väldigt svårt att få det att hetta till. Alltså de hade ett kompakt spelövertag och de rullade runt Hammarby och de slog mycket inlägg och så vidare. Men jag på påminner mig inte om jättemånga hundraprocentiga målchanser för Djurgården i andra halvlek. Det kändes som att, oh, hur kan den inte sitta? Utan det var någon nick från Kujovic och ett och annat avslut, lite skott utifrån och så. Men att, med tanke på att de då fick pressa ner Hammarby i 40 minuter så var de för de var väldigt nöjda med sin insats själva efteråt. Och det kan man ju fatta att de var. Det är ju inte världens enklaste grej att anfalla mot ett lag som försvarar med 9 man eller 10 man. Så det gjorde de ju bra i Djurgården, och det är inte att de gör fel heller. Men de försöker ju som de alltid gör vända bollsida och öppna dem liksom från olika håll, och kommer runt mycket på kanterna och sådär. Men några målchanser, jättemålchanser i andra halvlek kan jag inte dra mig till minnes riktigt. Ändå så var det ju så efter matchen då att jag tror jag pratade bland annat med Hjalmar Ekdal som sa att det var den sjukaste förlusten han någonsin har upplevt.
Det är väl mer, han tänker väl då på de här hur de inte kunde ju mål i första
halvlek. Ja, det måste vara det.
Ribbskottet som studsar ner. Alltså det, han då har ett ribbskott till som liksom Chilufa är vad som ska nicka den i mål, ja, men nickar över.
Nickar, det var liksom, nickar i ribban. Ja,
det är, ja, att de inte gör ett mål är ju faktiskt,
ja, nej, det är ju sjukt. Men så på något sätt så var det två lag, som två tränare i alla fall, som kom ut där efteråt som var ganska nöjda med det här, alltså med hur det hade sett ut. Thomas Lagerlöf var ju besviken över att förlora, men han kunde inte klandra insatsen på något sätt, och jag fattar ju varför också. Jag fattar ju liksom att vad ska de göra mer än ungefär det de gjorde. Det alternativet, du kan slå ännu längre diagonala bollar mot straffområdet när Hammarby backar hem, men det är ju inte så mycket som tyder på att man kommer närmare mål då. I Bayerns fall så är det ju så att även om det här var jätteknepiga förutsättningar, och de gör ju ingen rolig match. Den mest ärliga av alla spelare man pratade med efter det var Jeppe Andersen, som sa att det var otroligt tråkigt att spela fotboll på det här sättet som de tvingas göra i den här matchen. Men de har ju heller inget val. De måste ju typ spela som de gör i den här matchen. Och jag tycker ju att man måste kunna ge dem beröm för karaktärstestet de klarar, som håller stånd i den här matchen. Man kan mena att de hade tur med ribbträffarna, och det måste man väl ha om man ska spela så där djupt liksom, att bollen inte brinner någon gång. Men i andra halvlek gör de det bra också, som stänger Djurgården så pass mycket som de gör, tycker jag. Så att två ganska hyggliga insatser ändå, får man ju säga, med tanke på förutsättningar då. Hammarby har kommit från helt andra premisser i den här matchen än vad Djurgården gjorde.
Ja, det är framförallt på ett par saker. Dels är det ganska roligt att höra Stefan Billborn i efter matchen intervju, när han säger så här: jag tycker vi var jäkligt bra första fem. Första fem minuterna. Ja. Första 5-6 minuterna. Det är också, ja, man måste klamra sig fast med det positiva liksom. Ja. Det är klart att, ja, vi vet ju alla vad de hade för förutsättningar. Dels är det ju också att jag tycker att Hammarby har hittat helt rätt i värvningen av Jon Gudny Fjoresson. Just med tanke på att han ser mer och mer ut som en spelartyp som de har saknat, och vi var inne på länge, men här visar han liksom extrema ledaregenskaper. Jag tycker han har varit en av kanske de bästa spelarna på försäsongen, liksom sett till alla lag. Han har varit grym, och det känns som att de har hittat helt rätt där. Det var precis en sån spelare de har saknat i backlinjen.
Jag håller med.
Sen så var jag ganska kritisk till Kim och Tolles liksom totalsågning av Albion Ademi här efter en halvlek. Men om man kunde förstå lite vad de var inne på, så fick man ju se det när Djurgården skulle trycka på sista minuterna. Och han kom på kanten och skulle... Djurgården hade liksom tagit in alla spelare i straffområdet. Han kommer på kanten och gör bort en gubbe och ska bara slå ett inlägg när alla bara väntar på det. Och så drar han på ett avslut liksom 10 meter över. Mm. Han fick nog en rejäl utskällning.
Det var kul. Jag tittade bara,
mot Eriksson bänken. Magnus Eriksson och Une Larsson.
Jag tittade bara mot bänken då. Kim Bergstrands keps sprack. Alltså den gick sönder för att blodådrorna bara
Och sen upp. Typ så fick han en chans till med inlägget typ, det var en sekund kvar, och då blir inlägget helt misslyckat. Så att, jag kan förstå. Men han ser ändå ganska vass ut där liksom. Han är bra på att dribbla, han gör sin gubbe, men sen är det just där inläggen som var, nej, de var inte klockrena.
Nej,
det... Och just att han tar ett avslut där, det var ju precis det, tror jag, som Kim och Tolle ville ha bort när de liksom var ute och såg honom så mycket. För då spelar man bara för sig själv liksom, att tänka att han ska avgöra istället för att om du har lite is i magen här kall, så vet du att ja, men här är dina lagkamrater, vi har alla man i straffområdet, slå ett inlägg människa liksom.
Det roliga med honom var att nej, men det börjar bli rätt intressant att följa honom. Dels för jag tror att ett, de behöver nog verkligen jobba med honom för att få honom att bli en spelare som funkar i deras system där Ademi. Det råder ju ingen tvekan om att han, som du säger, att han är skicklig en mot en. Men vad det råder tvekan om är ju om han är skolad på det sättet som gör att han funkar i den fotbollen Djurgården spelar. Och det som var roligt var att den första 10 minuterna han var inne nästan i den här matchen, för han fick ju börja på bänken, så var det så oerhört uppenbart att han hade med sig då medskicket i huvudet att jag ska hålla det enkelt och inte hålla på en massa egna initiativ här hela tiden nu. Att han varje gång han hamnade nästan i läge så kändes det som att han spelade en hemåtpassning istället. Alltså att han vågade inte riktigt gå på sina, och det är väl det han är bra på också. Alltså att de får inte heller liksom, man får inte heller liksom nöta bort honom. Jag vet att Billborn drog den där, pratade om det där med Akinkunmi Amo, att Amo är otroligt skicklig mot en, men han behöver jobba upp sin defensiv. Och han sa att jag får inte sabotera honom. Alltså det han har lärt sig, det han kan göra igen mot en, det kan inte så många spelare göra. Det har tagit honom 15 år att bygga upp. Men att på 3 månader kan jag sabotera honom genom att nöta ner hans självförtroende och säga att han bara ska spela enkelt hela tiden. Det känns som att det är lite liknande avvägning kan bli för Djurgården med Ademi, att de får inte heller liksom, de får inte ta udden av honom helt och hållet genom att bara säga, nej, att han gör fel när han vågar sig på olika grejer. Men det ska bli intressant att följa. Jag har svårt att se att han är startspelare i Djurgården på ett tag, med tanke på just det här, de här dragen som du nämner, att han är väldigt benägen att göra lite egna, gå på lite egna utflykter.
Men sen vet jag ju också att de siktar, alltså jag tror att han ska vara som bäst precis nästa år. Jag tror att han ska inte liksom vara liksom, då behöver vi inte att han ska blomma ut redan i år. Jag tror han liksom är mer på sikt också.
Ja.
Men jag får liksom känslan kastas tillbaka när jag ser honom och liksom Kim och Tolle kastas tillbaka typ 15 år i tiden, eller ja, 16-17 kanske, när jag spelade fotboll. Då hade vi en tränare. Det var en kille som heter Marcus som spelade ytterback. Och han hade varit liksom dålig i positionsspelet. Så att tränaren skrek på honom precis vad han skulle göra. Typ så här: Marcus, nu ska du gå upp, nu ska du gå ner. Marcus, fall av. Marcus, upp i press. Marcus. Ja. Så där stod han och skrek i 85 minuter. Alltså jag skojar inte. 85 minuter. Till slut får den här Marcus helt tokspel. Så han bara, håll käften, gubbjävel! Och bara blir utbytt senare. Så att, alltså det var en, jag får liksom det känns att de ska styra honom så här.
Ja.
Albion, ner. Upp. Vänster, ta passning själv.
Inget förtroende överhuvudtaget.
Exakt.
Ja, nej. Det blir en rolig följetong.
Han
mår
bra av lite frihet.
Albion Cam kan vi skicka med till våran gamla chef Per Andersson som är fotbollschef på Discovery. Ja. Du, kan du sätta upp där. Hammarby i alla fall vann då till final mot Häcken som spelas i maj. Du har skrivit här att vi kan tippa den. Jag vet inte, det är väl lite svårt att göra nu, känner jag smålighet spontant. Men att de hittills, Häcken ser ju ut som det bättre laget kanske av dem. Däremot så...
Det var precis där jag sa också. Den spelar väl i slutet av maj, va? Men nu såg jag att det var flera som skrev att den spelar sista april. Men det kan väl inte stämma?
Jo, men det kan vara så, va? För att de inte ska trycka ihop för mycket matcher innan EM där.
Okay.
Att den spelas lite tidigare.
Ja, då är det tre veckor i så fall.
Mm. Inte så
kan vi våga det positivt.
Men det är svårt att veta vad man har Bayern då, om de får spela som vanligt eller om de ska hålla på så här.
Men det känns ju som att det kommer bli en jäkligt spännande final. Billborn, Alm mot varann, ganska offensiva spelsätt får man säga.
Verkligen.
Och Bayern som kan vinna en titel, på första titeln på väldigt väldigt länge. Det står mycket på spel. Häcken har ju en cuptitel ganska nyligen och ja, skulle nog må bra av en till. Men jag vet, det känns som det är, om man ska sätta någon favorit så, ja, det är väl lite favoritskap till Häcken då, men ja. Det, annars är det ganska 50-50 känns det.
Jag håller med. Vi kan väl även säga att vi med våra kvällstidningsglasögon på hoppas att Leo Bengtsson hamnar i händelsernas centrum. Och Paulinho, ja, och Paulinho kanske, men kanske ännu mer Leo Bengtsson.
Om Paulinho är väl skadad fortfarande, eller?
Ja, man vet aldrig honom. Han kan dyka
men
upp.
Men Leo Bengtsson gjorde ju mål senast och ser också väldigt vass ut.
Ja. Hör du, Wolves vill köpa Isak Bergman Johannesson. Och Norrköping gjorde så, precis som att jag har ju nämnt här tidigare, att det finns en klausul, vad jag har förstått, som hans fall. De har ju dementerat det. Jag såg att de var även dementerade då, att det skulle finnas något intresse från Wolves direkt här.
Nej, det var det som var intressanta. De dementerade att det pågår inga förhandlingar.
Så var det.
Så här jag fattar, och det har jag fått bekräftat från flera håll. Wolves och Och Norrköping har en, haft en dialog, eller har en dialog om Isak Bergman Johannesson. De vill köpa loss honom, de har fått reda på prisbilden. Men som jag skrev i den texten också, som alla kunde läsa, så är det att spelaren själv kommer inte att stressa fram något beslut. Han kommer ta god tid på sig. Däremot så är det ju en fördel nu för Wolves, och att han kan gå till Premier League, att han är född i Storbritannien och han fick hoppa in för Islands A-landslag. Så han har liksom, jag tror han har redan fixat landskamperna som behövs för att stå och få uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
Visst är det så att du måste ha spelat ett visst procentantal av de senaste 2 åren, eller vad det är för någonting, va? Eller...
Ja, jag kan inte det riktigt. Nej. Men han är också född i Storbritannien, jag ska ha ett jäkla fördel. Så att egentligen är det upp till spelaren. Men vad som är intressant är att styrelsen är mer mål om att sälja. De vill visa att de kan göra en stor affär också, att inte liksom vill visa direkt att de kan sälja en spel, och att inte bara vara Jens Gustafsson och Peter Hunt. Det förstår man ju, att de vill göra. Men framförallt så är det så att man vill säkra upp den här affären ganska snabbt och få 50-60 miljoner in på kontot. För du vet att de gick, ja, i driften gick de väl lite drygt 20 miljoner back förra året. Det kommer inte vara någon publik nu i början. De ser liksom Isak Bergman Johannesson som det största säljobjektet, och de vill alltså säkra upp de pengarna nu, så att man skriver kontrakt med Wolves direkt nu och sen så går han till sommaren. Så det är liksom ingenting som behöver kommuniceras nu de närmaste månaderna. Men sen beror det på vad Isak Bergman Johannesson vill också. Vi vet ju att det finns stress från Salzburg bland annat, och han, det är inte alls säkert att han, det kanske dyker upp någon klubb här när han gör det jättebra, han gjort det, spelar för Island också och sådär. Men att Wolves vill köpa loss om honom, det har pågått en dialog ganska länge med Norrköping, det är liksom är 110%.
Wolves tillbaka och nosar på allsvenska mittfältare, alltså. De var väl ute efter Al-Hassan Yusuf också här för,
ja precis, det var de ju. Absolut. Sen har ju Isak Bergman Johannessons farsa ju spelat i Wolves också.
Så är det.
En gång i tiden. Men däremot så kan man ju säga att just att det här med Bergman Johannes att de vill säkra upp det är för att Selak Savanovic kommer ju också troligtvis säljas i sommar. Men där är det ju så mycket avbränningar. Dels till West Ham och en del andra parter som ska ha en del av kakan, så det kommer inte alls bli lika mycket pengar som för
i
BJ.
Nej. Men det är ju det där med att Premier League-klubbarna nu, att sälja direkt dit är ju inte jättevanligt. Det är mycket spelare, svenska spelare, en del svenska spelare i alla fall, som har gått till ungdomsakademier i England och till U23-lagen där. Jag tänker att Brighton har tagit både Gvargis och, vad heter han, Kasper Nilsson, va? Och Gyökeres och så, och andra spelare som har gått till andra klubbar i Storbritannien på det sättet. Däremot det här med, för att de kommer ju knappt kunna köpa svenska spelare längre innan de har börjat göra landskamper. Alltså, med tanke på de nya Brexit-reglerna, det är ju mycket hårdare för engelska lag att köpa utländska spelare framöver. Så att de, som du nämnde där med Bergman Johannessons engelska liksom kopplingar till att han är född i Storbritannien och så vidare, det är ju en unik möjlighet att få sälja till det hyllplanet på något sätt då, att Premier League-klubbarna har
precis, och det är
det
tror jag Norrköping vill se nu, att det är en Premier League-klubb som kommer in med så mycket pengar. Och det är, i de här coronatiderna så är liksom, de får vara jättenöjda om de får 50 miljoner, och liksom de har inte så mycket avbränningar där heller, så att det skulle vara en kanonnetto peng. Dels så kan de också, som är väldigt viktigt, kan ge Rickard Norling en del muskler och värva här i sommar, och om man skulle satsa mot ett guld om man är med riktigt. Han har ju inte riktigt fått sätta sin präger på truppen. Ville ju ha in, som jag skrev också, Pierre Bengtsson här innan han gick på lån till Vejle, men där är det ju så att Pierre Bengtsson har ju ett ruskigt kontrakt. Står Solbacken, han plockade honom tillbaka till FC Köpenhamn när han var i Mainz, och där hade han ju ett jättekontrakt och skrev på 5 år för FCK. Det hade varit i princip omöjligt att köpa loss honom och ge honom den lönen. Liksom. Jag tror inte Bengtsson är liksom villig att ge upp så mycket pengar för att spela i Allsvenskan. Men det hade varit en krocker i världen. Men nu fick man ju Aris Gurason också, som är bra, men kanske lite äldre. Inte lika mycket utpräglad wingback, utan mer, han kan ju spela central mittfältare också. Så att de gick på det isländska spåret där också. Det får man ändå säga var en ganska bra backup-värvning. Men det blir intressant att följa här Norrköping, om det blir stora affärer, vilket det lutar åt till sommaren, och med vilken klubb.
Det känns ju som att Bergman Johansson kanske gör rätt att spela kvar det här våren i alla fall i Allsvenskan. Han var ju väldigt bra förra året, men han känns som att han är ännu mer uträttad. Vi har inte sett liksom hela...
Ja, alltså, han har liksom ingen val än att spela kvar hela våren, eftersom transferfönstret inte öppnar förrän i juli.
Nej, men det vet jag. Så men att det känns bra, alltså, att han inte gick i vinter, menar jag då.
Nej, precis. Nej, det håller jag med om helt. Det håller jag med om helt.
precis.
Ja. Vi har, på tal om Norrköping där, kan man passa på att nämna det. Så, nej, men du säger det, att de gick back på driften och så vidare, där, hur de ser ut ekonomiskt. Så jag gjorde en, jag tittade på alla svenska klubbar. Jag gjorde nämligen ett jobb med Djurgårdens sportchef Bosse Andersson här, som kommer i dagarna på Sportexpressen. Lite med utgångspunkt i att Norrköping har ju varit, inte ohotad, men de har ju legat ganska mycket tvåa i den här tabellen över lagen med mest eget kapital och så vidare, med tanke på att de har samlat ihop så himla mycket pengar. Att Djurgården är på väg att gå om dem där nu nästan.
Ja,
de har ju skrapat ihop så oerhört mycket stålar från sina spelarförsäljningar. Och att det där skiktet då, att när man väl är liksom lagen som ska jaga 400 miljoner bakom Malmö FF, vad gör man då? Alltså hur förbättrar man sig därifrån, eller hur liksom skaffar man sig ändå bättre förutsättningar? Vi pratade ganska mycket om det. Och vad Djurgården siktar på. Det kommer inför premiären här i dagarna, som ju äger rum på lördag. Och nu tycker jag vi bryter här. Och Kim, du kan bara lägga en bumper. Med ett riktigt stormöte direkt, får man säga. Nu kommer alla säga, vadå, det är inget stormöte. Hammarby kom åtta förra året. Definiera topplag. Men det är ju det.
Ja, det är kul. Ja, vad klockren. Definiera topplag, det är ingen storklubb. De kom åtta.
Okej, så Örebro också är storlag, eller?
Ja. Mjällby då, är de ett topplag? De kom femma.
Så är ni, så låter ni faktiskt väldigt ofta. Men Malmö FF mot Hammarby i alla fall i första matchen, klockan, den börjar redan vid 15, eller vid 13.
Ja. Ja, jag har inte tidpunkten där. Nej, riktigt, dåligt. Men det kan vi kolla upp. Men ja, skitsamma.
Två dåliga lata journalister spekulerar i den här premiäromgången här.
För två eventuella topplag.
Exakt. Men det ska bli spännande att se den matchen av många skäl. Det är ju på förhand två lag som man väntar sig ligger väldigt högt upp i tabellen. Och så ska det bli kul att se om Hammarby har hunnit återhämta sig och kan göra, spela den typen av match de vill göra den här gången, eller om det blir en ny sån där backs against the wall historia för dem.
Ja, men alltså det som man inte trodde, det var ju att Malmö FF känns ju lite pressat nu inför den allsvenska premiären efter svenska cupen fiaskot, får man ändå säga. Och det är väl det som är lite kittlande, hur de hanterar det. Nu har de väldigt rutinerade spelare och en premiär är alltid en premiär, som de säger. Men nej, det här mötet känns ju, det var ju intressant på förhand, men efter liksom att Hammarby har gått till final i svenska cupen och MFF åkte ur gruppspelet, så finns det ju lite mer dynamik i det hela, en liten annan take på det. Så att, nej, mycket intressant. Sen vill jag se hur startar lagen, vilka liksom är tur om Malmö startar, eller vad jag tänkt att se ut.
Ja, det är...
Vilka har Tomasson som sina startspelare, vilka har Billboard som sina startspelare. Det har man ju i och för sig fått en liten hum om nu, att han ser liksom Amo direkt in från start. Kanske man inte hade tänkt sig att han skulle vara en startspelare så här snabbt i år, men han är ju där.
Gissningen med Hammarby är väl att det är Amo, Selman i Ludvigsson som startar längst fram. Alltså det är ju deras, jag tror jag benämner dem som deras vargflock i matchen mot Djurgården, att de ska jaga ner motståndet tills de inte orkar, och sen börjar de byta in hackan med de här. Men det känns som att det är deras starttrio längst fram. Nej, men MFF startelva jag har liksom försökt titta på hur det har sett ut på försäsongen och så här. Man har väl bilder av ungefär vilka spelare som ingår, men man är inte riktigt helt säker, och framförallt så är man inte riktigt helt säker på hur mycket de kommer likna MFF från förra året. Sen är det ju lite spännande med MFF också, att så här, för allt var det liksom oroas över då hur vissa av de seniora spelarna ska fungera i det här, till exempel Berget och andra, så att vad är deras roll i det här i årets Malmö FF. Så det går ju inte heller då, om man ska dra slutsatser av att det har gått dåligt första gången, så kan man ju inte ignorera till exempel de här Nanasi och de här som har varit väldigt bra. Nej, ungdomarna, precis, som har gjort stora avtryck i deras träningsmatcher. Så att kanske kommer lite nya nyanser, lite överraskningar från MFFs sida också här i början på säsongen, om vilka spelare
som
är.
Ja, och sen också hur Colak och Birmancevic har liksom integrerats, hur fort det har gått och hur bra de har anpassats och sådär. Det ska bli intressant att se också. Och framförallt hur bra de är och vilken kvalitet de håller.
Ja, visst.
Det blir liksom ett test direkt nu mot Hammarby. Och det kan ju bli så att de får ganska bra myter där, med tanke på att Hammarby har ju spelar väldigt offensivt, så kan jag bli en del.
Ja, precis. Det är frågan då. Det har gjort stor sak av hur Billborn har övertänkt matchen mot AIK ett par gånger. Här har han ju gjort samma sak, känns det som. Vad blev det i den här matchen förra året? Jag kommer inte ihåg det, men jag minns för här om året i alla fall, när Bayern började ganska bra och gick in och fick stryk med 4-1 borta mot MFF, att de De klarade av då liksom att koppla grepp om det en stund, men sen blir de väldigt exponerade och väldigt hårt straffade av MFF. Om de klarar av att spela lite mer cyniskt kanske. Men ja, hur som helst så känns det som att det är upplagt för enormt drastiska stora slutsatser väldigt tidigt av den här matchen. Och hur det ser ut. Att ett av de här lagen kommer räknas bort från guldet när slutsignalen går. Och det kommer bli kul att gå tillbaka till sen i efterhand.
Jag tror det var något år som kollega Mattias Lyr, som jag känner väldigt väl, skrev en krönika. Och då kanske det var på AIK tror jag. Kanske inte var så... det var här var kanske 10 år sedan. Kanske inte var så... liksom, rubriken kanske inte hade så täckning, men rubriken blev att AIK ser ut som en guldvinnare efter första omgången. Och det där fick han ju en jävla massa skit för.
Man ska passa sin penna.
Guldslutsatser efter en omgång, det är nog lite att ta i.
Några sådana lär det inte bli efter Örebro Blåvitt heller. Däremot kan man ju igen tänka sig att det blir enorm fara på taket här om Örebro skulle vinna den där matchen. Och det är väl lite sådär med förväntansbilden på Blåvitt, att det känns lite som att det existerar en bild av Blåvitt i en del medvetanden av laget de kommer ha när väl Wendt och Berg har återvänt hem. Och när alla de här spelarna som är skadade nu är borta, för man tittar på den startelvan de förmodligen kommer ställa ut i helgen här, så är det ju inte riktigt det där superlaget som vi har gjort 36 premiumjobb om nu. Utan det är ju någonting annat. Och det syntes väl i helgen om inte annat, när de fick slita till sig ett kryss mot Värnamo efter 2 mål av Kevin Jakob. Och han har ju inte ingått i en enda av de där startelverna som vi har fantiserat fram till dem då. Så det är lite varning för Örebro här kanske då, men jag håller nog dem som knapp favorit till och med i den här matchen.
Oj, det var att dra det långt.
Ja, men så är det, sån är jag.
Ja, de har gjort en del spännande nyförvärv, och ser typ, du är inte på samma linje som Magnus Eriksson, så tror att de åker ut i alla fall.
Nej, det är
det, kan vi konstatera.
Det...
Sen har vi en spännande match på söndag, eller det är många spännande matcher, men Halmstad-Häcken blir intressant också. Antonsson har ju fått en ganska bra start här, får man säga, i sin nygamla klubb. Se vad han kan göra. Han skulle verkligen behöva liksom växla upp. Det kanske han gör nu. Alla vet ju vilken potential han har. Och kanske växla upp i en nygammal miljö. Kanske känner sig väldigt hemma här. Han gjorde ju mål senast, tror jag det var, va? Hade ju ingen lycka när han var utlånad till Stabäck eller där. Men nej, det ska bli intressant att se hur Häcken hanterar honom. De har ju en liknande spelartyp i Alexander Jeremejeff, får man säga.
Ja, rent spelschemamässigt ser det ut som en sån match som Häcken vinner. Alltså på ren bara process. Att de bara
så känns det, ja.
Går in och gör 3-0.
Men jag vill ändå höja att jag tror ändå Halmstad kan bli farlig år. Jag tippar dem, tror jag, ganska högt upp. Om man får säga så, för nykomling, typ 12.
Det tänkte jag på att du hade gjort. Jag hade tippat dem rätt långt ner.
Jag tyckte de ser intressanta ut. Har jag fått Pelle Olsson in som analytiker också. Det, bara det borde göra en eller två, vad heter det, tabellplaceringar.
Ja, han och Magnus Haglund är en tvåmanna blast from the past då, för allsvenskan på något sätt, som
precis
rider in här. Mjällby, Varberg... ju två lag som känns som att de har väldigt, de ganska tacksamt för båda dem att gå in i en säsong där ingen tror på dem nu helt plötsligt.
Nej, alltså
att Varberg hade ju samma scenario förra året, och de har väl ännu mindre krav på sig, eller ännu lägre förväntningar på sig i år ändå nästan, känns det som. Att då var det ändå liksom beståndsdel av det där laget som hade gått så himla bra i Superettan med Selmani och Norlin och de andra som var med. Nu är det ju, tror ju ingen att de har lyckats ersätta dem heller. Alltså att de har blivit såhär plundrade.
Men Jocke Persson har lovat att Varberg inte kommer åka ut i alla fall.
Ja, jag hoppas att de klarar sig kvar. Jag tycker både de och han gör allsvenskan roligare att följa. I Mjällbys fall så är det väl det här att de har ju bytt ut hela laget och tränaren. Så att det är ju väldigt svårt att dra något likhetstecken.
Helt omöjligt.
Från förra året till i år. Mer än att det enda man vet är att Hasse Larsson, sportchef, hade det där med efter 5 getingar förra säsongen. Och, ja. Men det är svårt. Det är mycket att kräva honom att han ska reproducera den fullträffen han fick då kanske. Med,
ja, men de har ändå gjort bra värvningar i år. Ado tycker jag ändå ser... ganska, de har förlängt med Löfqvist. Han har ändå liksom inte varit helt offside. Han har gjort det bra, tycker jag.
Nej, jag menar att det är bra gjort. Alltså, jag menar att man kan inte utesluta att han har gjort ytterligare ett bra fönster.
Nej, liksom. Precis. Okay.
Att de har lyckats ersätta allting som de har förlorat. Mm. Men det är klart att Löfgren, Batanero, Ogbo, Sabovic. Ja, ta in de spelare de hade under fjolåret också. Jas och andra. Liksom, det är himla många som är borta faktiskt.
Var det mest väntade någonsin att Mjällby inte har fått betalt av Kaiserispor för Besard Sabovic?
Ja, det...
det... Det, det kändes det. Han åkte ner till Bulgarien, varför skriva på för Mol Fehervar.
Ja, just det. Ja.
Var där, försvann från hotellrummet. Han fick ett drog ut på tiden. Han fick ett bättre bud från Kayserispor i Turkiet. Åker dit och skriver på. Och sen
har ingen hört från honom.
Sen har Mjällby inte fått en krona. Mjällby inte fått en krona. Nej, det kändes. Nej, trist för Mjällby. Jag hoppas de har dragit processen till FIFA, men sånt där kan ju dra ut på tiden.
Ja, precis. Det är väldigt säkert en, det kanske är en kalkylerad risk av de där klubbarna också ibland. Att, så här, vi betalar inte, det är bättre att betala rättegångskostnaderna i kasen. Norrköping-Sirius tycker jag känns urspännande. Man tycker alla matcher känns spännande i första omgången. Nu kommer vi säga samma sak om varenda match här. Men det är klart att den känns kittlande på många sätt. Det är jätteintressant att se vilket Norrköping vi får se under Rickard Norling, och det ska bli jätteintressant att se vilket Sirius vi får se då under Daniel Bäckström post Henrik Rydström här.
Jag pratade... Det är också spännande att se vilken startelva Norling väljer.
Ja, ja, verkligen. Vilka av alla de där offensiva alternativen som går först i det här läget då. När det gäller Sirius så pratade jag kort med Daniel Bäckström om vad han ska, liksom, hur gör man efter det fjolåret de hade. Det var ju liksom 38 poäng var ju bra för Sirius, men det är ju heller inte att de var uppe och snuddade vid Europaplatser till slut, utan de slutade ju 10 i tabellen. Men samtidigt så fick de så oerhört mycket beröm för sättet de spelade på. Kanske att det finns en lite skev förväntansbild också, att, så här, att om Sirius kommer 10 år också så kommer det ses som ett steg tillbaka, bara för att alla har bilden av att de var så himla bra förra året. Men han var väldigt sansad i hela sin analys av vad han hade ärvt från Rydström och hur han skulle försöka ta det vidare, och att man kommer se likheter i hur de spelar och sådär. Sen har de fått in, de har ju lite andra forwardstyper i år, det var han ju noga med att poängtera, och så är det ju. Både Kouakou och Bullut är ju mer djupledsgående direkta spelare kanske än vad de hade i Said, som spelade mycket där uppe förra året. De har inte Vecchia längre, gör ju allting helt annorlunda för dem också.
Och sen så mycket så kommer vara annorlunda där, känns det som.
Sen lyfter både han och Tim Björkström fram Jamie Roche som den stora genombrottsmannen för dem då. En egen, ung egen spelare som kommer spela mittback förmodligen. Spelade i mittfält där en del förra året, som de tror på blir en Sirius sensation det här året.
Jag har ju tippat Sirius 13 tror jag. Det är första gången på 3 år som jag tippat att de inte ska åka ur, så att det är väl i år de ryker då.
Ja, precis. Det är disco-jinxen som spelar in.
Elfsborg... Nej, men sen måste jag bara säga, Elfsborg-Djurgården tycker jag ser jättespännande ut. Väldigt intressant.
Ja.
Man är väldigt spänd på de här lagen. Men vad man ska säga om det här då, det var ju att jag tror ju att Djurgården har åkt på lite mina. Jag tror de var väldigt knäckta efter Hammarby-förlusten här. Där gäller verkligen att repa mod. De har några dagar på sig, sen de har haft en del skador. De har haft det lite struligt, men jag vet inte. Jag tror jag skulle i alla fall hålla, även fast jag har Djurgården som SM-guldvinnare, så känns det som att Elfsborg får vara lite favorit i den matchen i alla fall. Om inte Djurgården hade gått på den här mina mot Hammarby, som jag tror var tung, så tror jag att det hade varit 50-50. Men lite fördel i Elfsborg när de är hemma på Borås Arena också. Har fått jobba lite i lugn och ro, känns det som också. De kom två i fjol, men ändå har jag sett många tips om att de inte ska vara med i topp tre. Liksom.
Ja, men det är väl att dels att folk tycker att de har förlorat spelare som var viktiga då, i både Sivert Lilsen och Jesper Karlsson. Så tror jag tänker i alla fall. Ja. Och sen att de har skadan på Simon Olsson i början här nu. Bara tanken på att de har tagit in, det känns inte som Jesper Karlsson. De har ju Ockel som ska spela liksom, istället för...
Tim Rönning också ska...
Ja, precis. Så det är flera tunga. Och sen att man tänker, att man tittar på igen då, som det är med många lag, att för allt vad de kom högt upp i tabellen förra året, så var det ju liksom inte någon mördande poängskörd som låg till grund för det. Utan det var ju... Man väntar sig kanske att flera av de förväntade topplagen plockar fler poäng i år. Men... jag tycker den här matchen är extrem. Jag tycker den är extremt svår att analysera, framförallt om man, som i alla andra, när man inte vet vad man har i början på säsongen. Men huvudtaget att det känns som att det kan bli en rätt tät batalj. Djurgården spelar ju rätt fysiskt, Elfsborg spelar mer fysiskt nästan. Alltså det är ju två, det kommer bli rätt mycket, känns som det kan bli ganska mycket avblåsningar och varningar och tufft spel. Trots att det är en premiäromgång då, att det kommer vara ganska mycket taggarna utåt från båda lagen. Så att jag drar till med 0-0 här. Och extremt tät batalj. Sen är det måndag, och då ska du och jag gå till Friends och se AIK Degerfors, eller hur?
Den tror jag blir väldigt spännande också.
Tror du det?
Ja, det här blir ju alltså
en av de mest spännande matcherna den här ja, oerhört spännande premiäromgången.
Grejen här är ju att Degerfors har ju ingenting att förlora. Jag pratade med deras tränare Solberg. Jag pratade med sportchefen Patrik Werner. Det blir en härlig match att börja med, säger de. Vi har ingenting att förlora. Det är ingen som förväntar sig något av oss i den här matchen. All press är på AIK. Så är det ju. Det har ju liksom AIK... har ju den största pressen på sig. De gick inte vidare från Svenska Cupen. De har kanske inte värvat så som man trodde. De har en del osäkra kort och spelar 1-1 mot Giffarna här i genrepet. Så att en del frågetecken finns då att rätta ut. Samtidigt så får man ju säga att AIK har ju Stefanelli som har sett ruskigt vass ut. Sen har han kommit tillbaka och har liksom gått jättefort att anpassa till det här nya AIK och Allsvenskan. Så att de har ju ett vasst vapen där. Sakko Ylätupa är ju på nytt född. Det är väl hans säsong som han ska få utväxling för det här när han värvade som Kristoffer Olssons ersättare. Så att, nej, det är också det här att AIK ska möta och se om Degerfors vågar spela på det sättet som de har gjort tidigare, just det här offensiva, om de kan göra det där borta mot AIK, om de kan hantera det här. Och möta AIK eller liksom lägga sig mer på defensiven, det ska bli kul att se.
Jag förutsätter att Degerfors inte vet något annat nästan. Alltså det är det de gör. Det är inte så de kommer spela.
Och vad är oddsen på att Victor Edvardsen gör mål?
Ja, precis. Det har vi.
Det ska de nästan spela på.
Ja. Kalmar ÖFK den sista.
Ja, men den ser ju jättespännande ut också.
Nej, men där vi har pratat mycket om Kalmar.
På förhand två lag som är tippade i botten av alla, va?
Ja, det tror jag. I alla fall Kalmar är ganska långt. Jag tror Kalmar 12. Men det är ganska långt ner i alla fall. Men att jag tror Kalmar är ganska avhandlade. Det har gjort så stor sak nu av den här liksom nästan lite teatraliska övergången från Nanne till Rydström där nere då, och att liksom det här stora ideologiska kriget. Först var det fadersgestalt och nu är det liksom fadersuppror istället från Rydström, och nu ska han visa hur man gör och sådär. Och att Kalmar kan få många tränare man har pratat med off record inför säsongen här har ju varit inne på att de undrar hur Kalmar kommer reagera om det här försöken att spela sig ur eget straffområde innebär en hel del käftsmällare tidigt då. Alltså vad händer med självförtroendet för de här unga spelarna och vad händer med tålamodet och sånt då när de, för att de, att de, att de att de spelar ett högt spel genom att de ska göra på det sättet. Samtidigt så pratade jag med en tränare som sa att som liksom var full av beundran inför att de ska göra på det sättet och sa att vad är alternativet för Kalmar? Det är en bra poäng. Vad är alternativet för Kalmar? Är att fortsätta spela sån här traditionell överlevnadsfotboll år efter år och alltid komma precis över kval? Liksom. De måste ju försöka göra någonting för att ta sig ur den här evighetscykeln av medelmåttighet. Ja. Liksom. Så jag tycker de gör helt rätt också. Däremot är det ju svårt.
Däremot tror jag inte det är året i år när de ska få den utväxlingen.
Nej, det tror inte jag heller, men de måste ju börja någonstans. Och kanske att det till och med är bättre för dem att spela så, åka ur och fortsätta spela så och komma tillbaka liksom, med ett samspelt lag än att fortsätta vara precis så där himla strax ovanför. Men åka ur ska de inte behöva göra. Det undrar man ju däremot om kanske Östersund behöver göra. Men väldigt svårt att säga vad man har om med tanke på då att det var en sån här kanonsvung i alltihopa efter att Asrafshan kom in och sen 6 raka förluster på slutet av säsongen. Alltså att, nästan som att den här lilla energiboosten de fick av en ny tränare då bara ebbade ut ganska fort där. Och laget är ju inte förbättrat på något sätt. De har ju inte värvat in någonting som gör att de ser ut som ett bättre lag, utan det är fortfarande då att Blair Turgot ska visa sig ha blivit bättre än att han var en
deras enda forward.
En spelare de värvade från, vad var det, Maidenhead United i engelska conference liksom. Nej, det känns som att det ska kräma ut mycket ur det där laget Östersund för att det inte ska bli nedflyttningsstrid i år.
Det som är bra är ju att de har värvat en sportchef, Adler Kitzil, som kommer få väldigt lång tid på sig att värva spelare. De har väl 1 år innan de får värva, han får kolla in och jobba väldigt proaktivt.
Han hinner skrota sina första 5 önskelistor innan det är dags då, och trycka på knappen.
Men spännande värvning som sportchef i alla fall.
Verkligen. Jag tror ändå på Kalmars seger här. Jag tror Kalmar tar den här med 2-0.
Ja. Nu går vi över till frågelådan. Frågelådan. Ba-ra-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan. Simon Lundin här. AIK smittbankar, hur rankar ni dem från bäst till minst bäst? Oj, ja, svårt. Bästa mittbacken i AIK, nej men det får vi säga, Milosevic, Sotte, Lustig, Pärtan.
Är det din, missar någon? Är det din slutgiltiga topplista på mittbacken i AIK?
Ja, Tihi.
Han är inte kvar.
Ja, han är utlånad, han spelar fortfarande kvar i AIK, får jag säga. Och Haliti då, Halaiti, han är, ja, han kan spela högre också, men han får in där istället för Tihi då.
Han tror jag är bra, jag tror han är bättre än vad folk tror. Även ner på allsvensk nivå. Max Bergström, hur skulle ni lägga upp en ny start av Royal League? Jag är inte helt emot att Royal League skulle kunna få starta om. Alltså, nej, det vore kul.
Vi gillar att gå på fotboll i december och fixa
ett slag. Ja, men inte bara det. Nu spelar ju, nu är det ändå alla, nu håller ju folk bara på och stänger taket på sina arenor, så spelar väl ingen roll. Jag tänker bara att, så här, att det, vad har de svenska, alltså, vad har de skandinaviska, nu gick ju för sig Molde långt i Europa League i år här, men vad har de att hämta i de här europeiska turneringarna egentligen? Vad har vår egen istället här uppe, så kan man tävla mot varandra. Det vore kul att se liksom MFF, FCK, Rosenborg och de här bråka lite.
Jan Banan 1, vilken tränare, tränarpar är era favoriter? Måste vara Kim och Tolle, va? Nej, mina tränarfavoriter, jag gissar att det inte är nu, men overall, det är ju ett annat Djurgårdspar. Det är nämligen Lennart Wass och Carlos Banda. De var ju exakt väldigt samspelta.
Är du deras favorit?
Det tror jag absolut inte.
Varför tror du
inte
det?
Det var ett av de märkligaste tränarparen i allsvenskans historia. Och jag tror det var på någon presentation eller om en intervju som Carlos Banda sa att jag tycker det var väldigt bra att jag fick liksom, det kommer till väldigt bra att jag får vara här med Lasse Wass. Det ska bli kanon och samarbeta med honom. Så han sa fel namn där. Så att de fick ju också väldigt kort tid tillsammans. Innan det blev, ja, det var på den tiden det var total kaos i Djurgården.
Mina favorittränare är såklart Saulius Irmelius och Saulius Tjeckanavicius som hade AFC i 18 minuter och sen försvann tillbaka in och blev två karaktärer i en Tintin-film typ. Sebastian Onassi i Malmö, kommer han få sina minuter, undrar Jakob. Ja, det tror jag nog. Det känns som att Jonald Tomasson gillar att satsa på de där spelarna som slår igenom, att han har också förtjänat det kanske med sina insatser på försäsongen här.
Riddersporre, vilket lag har bäst potential för Europaspel i år? Bayern eller Djurgården? Någon av dem kommer ju dit. Spontant skulle jag säga, jag har ju tippat Djurgården som SM-guldvinnare. Men de har ju samtidigt inte den här spetsen som Hammarby har, så att, och kanske inte det här pressspelet heller som Milborn har. Så att, då får jag säga att Hammarby passar bättre där då, för att nå Europaspel.
Ja, det är jäkla svårt att bedöma. Kanske att man såg ju att Djurgården fick problem förra året med Hammarby mötte ju så himla bra. De mötte ju Lech Poznan, va? Samtidigt så Djurgården mötte ju ett jättebra lag också när de åkte, både Cluj och Ferencvaros. Så att det är svårt att bedöma hur deras spel funkar i Europa. Det man kan tänka väl är kanske typ att en karaktär som Selmani gör att jag känner att Hammarby har bättre förmåga att reda sig där ute. Han är så himla orädd och han slår först och frågar sen hela tiden. Så att men kanske då att man ger Bayern någon liten edge där. Lukas Werdelin, vilket lag är mest överskattat i Allsvenskan och varför är det IFK Göteborg? Det går att vrida vända på det där så himla mycket.
Han är Häcken supporter.
Ja, precis. Det går ju att vrida vända på det där så himla mycket med IFK Göteborg. Det är väl vilket IFK Göteborg är det som är överskattat då? Jag tror väldigt många tror att de kommer ställa upp med halva landslaget från start här nu. Så jag har inte jättehögt ställda förväntningar på IFK Göteborg själv kanske.
Isak, era bästa premiärminnen? Om inte fortfarande det här i april för kanske, ja, när var det? 2013?
Nej, AIK spelade 0-0 hemma mot något lag som de alltid gör i första matchen.
När Real Blåvitt skulle möta Syrianska på bortaplan på Södertälje Arena. Och det kommer en snöstorm. Jag och Olsson kommer lite sent till matchen. Vi är helt snöiga. 30 minuter kvar till avspark. Öskan Melke Michel står ut och tar en cig. Och Olsson undrar, men Öskan, nu ska du vara inne och förbereda taktiken för laget? Vad gör du här ute? Kjell så här, tjena snögubbar, allt är redan klart. Och så gick de ut och vann med 2-1. Eller 3-2. Nej, det är en klassiker, kommer jag aldrig glömma.
Han har förmåga att spela enkelt, Öskan. Ett av mina favoritminnen är när jag hade varit på Örebro Djurgården 2016 tror jag. Och Djurgården vann med 2-0. Och Mattias Ranegi var riktigt bra hela matchen. Det var hans debut där för Djurgården. Han har varit seg och tagit mycket stryk och varit jobbig, du vet, som han kunde vara när han var som bäst. Ja. Och sen efter matchen där så var vi rätt många som var fascinerade av hans insats, men han kanske inte väntat sig så mycket av honom att, sådär, att han skulle vara på det där sättet. Och så kom jag ut och stod och pratade med honom. Han luta sig mot en vägg i katakomberna där nere på Bern Arena, och så sa han, liksom, stämde han in i allas liksom, beskrivningar av dem och bara, nej men jag tycker det är viktigt, alltså, det handlar om att ta kampen. Och sen tog han inte kampen i en enda match till på hela säsongen, utan bara gick runt och väntade på att det skulle ta slut.
Olof, stämmer det att Colak lyfter 600 lax i månaden? Nej, det kan ju helt omöjligt vara sant. Det har inte ens Malmö råd.
Det låter mycket. Då skulle deras försprång på resten av klubbarna ta slut ganska fort.
Här har vi ju en klassiker. Det här är en klassiker. Oscar, magister Major, alltså, vem Maja vill pudla här? Och så är det en bild från vår bilaga där Mattias Bjärsmen har 4 getingar och Josef och Komo har 4 getingar. Ja, det kan man ju verkligen ifrågasätta. Det blir väl, det är ingen av oss som har satt de här betygen, men det blir så att ibland blir det inte synkat. Vi försökte ju synka där ett tag, men vi var ju oense om ganska många betyg, så att
vi har haft något år eller några år när vi har liksom satt oss med alla betyg och pratat ihop dem. Om dem. Och då har det,
ja, men vi försökte ju prata ihop oss nu också, men det var ju vissa som jag tyckte var väldigt konstiga. Och många som säkert tyckte att jag satt konstiga. Ja. Men här ska ju såklart Okomo ha 5, va? Och kanske Bjärsmy 3. Eller i alla fall Okomo 4 och Bjärsmy 3.
Ja, men det låter mer rimligt. Jag tror nästa år får man ju ut sin egen helt enkelt, så att man kan stå till svars för allting.
Jag ska komma med vilken bilag.
Nu ska vi se. Vilket lag och vilken spelare undrar DJV, vilket lag och vilken spelare var er favorit under åren ni samlade på hockeybilder? Jag höll på Anaheim Mighty Ducks och min favoritspelare var Paul Kariya.
Svinenkelt. Jag höll på Pittsburgh Penguins och min favoritspelare var Jaromir Jagr. Jag har fortfarande samlingen kvar. Jag tror jag har 150 olika bilder av honom.
Ja, det finns så mycket hockeybilder. På. Det är, går det, jag undrar fortfarande, går det att sälja dem någonstans? Mina föräldrar vill tömma sina vinstförråd.
Det trycktes för många på de 90-talet när vi samlade. Så att det är extremt. Det är typ Gretzkys rookie-kort som är värt mycket. Det finns några sådana där, men annars är korten inte värt speciellt mycket. Det var så stora upplagor.
Fritte Fritsson, ni har varit inne på Qatar och villkorstrappan. Båda hanterade lite valhänt av SvFF. Vad tycker ni egentligen om fotbollsförbundet som organisation? Vågar ni? Ja, det har vi. Jag har tyckt oerhört mycket om fotbollsförbundet som organisation i tidningen många gånger, senast förra veckan tror jag. Men jag tycker ibland att det blir lite svartfitt, som att, liksom, att man ska antingen då mena på att SvFF är rakt igenom inkompetenta och dåliga och allt de gör är pajas grejer. Så är det ju absolut inte, utan de gör mycket bra saker. De är skickliga inom vissa områden. De har ju till exempel bedrivit en landslagsverksamhet och jag tror att deras liksom utbildningsenhet så är på rätt väg och så. Och sen finns det många andra frågor där de är duktiga också. Däremot tycker jag att, och det är inte det, bara dem, utan det är ju många förbund, att det stora problemet börjar bli mer och mer att de inte talar klarspråk om FIFA, utan att de lerar sig på något sätt, att de liksom underkuvar sig den internationella fotbollens charad, där man låtsas att saker och ting skulle skötas på ett sätt som är hållbart och föra fotbollen i rätt riktning. Det önskar jag mig att de vågar vara annorlunda när det gäller, och det tror jag känns som att det där, deras beteende i de frågorna har inte riktigt förankring i den svenska fotbollsrörelsen. Och där väntar man väl på att fotbollsrörelsen förstår sin makt kanske på något sätt och ryter ifrån dem det där. Så det tycker jag att det är deras stora minus.
Juho, vilket lokalhak tycker ni bäst om på ert älskade Södermalm? Jag har ju fått en halvt nytt bra lokalhak där. Väldigt coronasäkert, inte så mycket folk. Jag tror att det heter Lounge Steakhouse eller någonting sånt på Renstjärnasgatan. Lite oklart.
Jag har 3 som jag pendlar mellan. Jag pendlar mellan Tjåget, Hornstull, Southside vid Sinkens damm och Folkbaren på Hornsgatan. Det är liksom, de ligger som ett pärlband där. Så det är väldigt bra, man kan bara gå rakt upp och ner.
Vilken värvning värderar ni som den bästa i modern tid? Marcus Rosenberg till Malmö, var hans hemvändare, är svårslagen med tanke på dem. Titlarna de vann, säger jag.
Ja, det är väl, den är svår att trumfa.
Det finns fler också.
Ja, men den är svår att trumfa.
Alltså, det beror på om alltså, värvningen av Marcus Danielsson är ju bäst i modern tid för att eller så är det den bästa försäljningen. Tog jag som bossman från Sundsvall och sen säljer jag honom 45 miljoner till Kina. Det är klart att det är den bästa.
Andreas Johanssons hemkomst till IFK Norrköping får man väl säga.
Precis, där har vi några till. Det finns ju många sådana där. Men Malmö har tjänat in pengarna på Rosenberg också med tanke på Europaspel och Champions League och titlar och hej och hå. Så jag håller den som bäst.
Skans Tullmannen undrar, vilken tränare får sparken först och efter hur många omgångar? Den är rätt knepig.
Svårt. Det känns på förhand som alla tränare sitter ganska säkert. Men ja, Gärdler då i Mjällby.
Känns det som han kan, ja, han kan, han har ganska höga förväntningar på sig efter UNK 5 i fjol. Har väl inte lika starkt lag, så att han hänger nog hyfsat löst, skulle jag kunna tänka mig.
Pratar man med
tränarna själva? Var ju inte första året heller liksom.
Pratar man med tränarna själva, så till exempel, så är ju Billborn verkar helt övertygad om att det bara är en tidsfråga hela tiden. Han har ju pratat upp det i varenda intervju.
Ja, men nu har det känns som om derbyvinsten, cupfinalen och så här, det här, han har ju köpt sig tid så de bara sjunger om det såklart.
Det är,
ja, men skulle de ta en titel så sitter ju han säkert.
Det är
länge till.
Ja, precis, det känns som att jag känns som att det är mest i hans huvud där kanske. Ja. Nej, jag vet inte i övrigt. Det är inte så himla lätt. Jag tror ju att kanske att det är hög fallhöjd för Roland Nilsson och IFK Göteborg. Att det kan koka till ganska snabbt där.
Men då sågar ju de sig själva också om de ska sparka han så tidigt. Det beror ju på hur bra eller då, hur dåligt det går liksom. Men,
du menar att det är något ovanligt att fotbollsklubbar sågar sig själva och ångrar sig?
Nej, för sig inte.
Mattias Öberg undrar om det finns något nytt om Björn Paulsen. Gör det från förra veckan.
Nej, han är fortfarande högaktuell och håller dialoger med Hammarby inför sommaren. Beror på hur det ser ut i Hammarbys trupp. Men ja, det kan nog mycket väl hända. Högaktuellt.
Det kanske räcker så. Vi får ta, ja. Det var några frågor som var kvar här, men jag känner att hur ska vi hantera klimatkrisen från Kjetil Mannerheim? Du har så himla mycket att säga om det, Disco. Att vi,
ja,
vi behöver mer tid än vad vi har den här veckan. Fortsätt att inte skjuta babianer, och så är det premiär och så hörs vi efter det.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.